Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Det här är en podd från L.
Hej, idag ska det handla om träning och mycket annat. Min PT, Loisan Sondlo, är här för att prata om hur det blev som det blev och hur det blev för henne. Hon är också andra personens PT, det kan jag faktiskt erkänna. Så om du är sugen på att lyssna om träning ur ett annat perspektiv så kan du faktiskt hänga kvar i Underhuden med mig, Kakan Hermansson.
Underhuden med Kakan Hermansson.
Vad gjorde du för träningspass i morse?
Det var en sån här cirkel, du vet, som vi brukar köra.
Åh fy. Ja. Vet du, jag kan lova att jag... Nej, jag kan inte faktiskt lova dig det.
30 minuter bara.
Och det var vidrigt.
Ja, det var vidrigt. Det hinner ju bli vidrigt. Det är det som är så sjukt, att man tänker...
Huh. Vilken tid började ni med det?
Nej, det var 8, så det var ingen okristlig tid överhuvudtaget. 8 till 8:30.
Wow.
Nej, det är inte så wow. Du gör ju det där liksom 3 dagar i veckan själv. Så att...
Ja, fast alltså, när jag lyfter 7 på morgonen...
Ja, det är ju motsvarande. Det är ju samma.
Ja, typ. Fast det är liksom... Alltså, där, alltså, jag blir ju bara lite svettig. Man blir aldrig så som när jag tränar med dig.
Nej, nej, men för det är en annan typ av träning.
Ja,
ja, va, visst, så är det.
Tränar alltså, du varje dag?
Nej.
Vad gör du när du inte... Gör du inte det?
Nej, på Instagram kanske. Du ska tro att jag gör det.
Mm.
Nej, men det är klart att jag inte... Ibland tränar jag ju 2 gånger om dagen. Och jättemycket, beroende på vad syftet är. Och hur tiden ser ut och liksom hur perioden ser ut.
Och just det, och precis innan när du kom ju hem... Precis innan... vi har ju tränat ihop typ sen i augusti.
Mm.
Och då, innan tränade jag med Madde. Och sen så fick hon barn. Och då tänkte
en jättebra tränare hos oss.
Otrolig. Ja. Och då tänkte jag, vem ska nu ta över den här stafettpinnen? Kan Loisan vara någonting för mig? Ja, vänta. Hon ska bara komma hem ifrån Vegas. Där hon tävlar i VM i BJJ.
Ja.
Det är inte normalt. Att vara 39 år och göra det.
Det är inte helt normalt.
Nej.
Alltså det är inte norm om man säger så. Nej. Kanske.
Men alltså när började du med BJJ?
Brazilian alltså jag kallar ju mig själv lite för en late bloomer, va?
Ja.
Så att jag var ju liksom, jag var 28. Så det är 10 år sedan. Men det är liksom en sport man kan börja med ganska sent. Alltså man behöver inte vara så här 5 som ett liksom tennis. Nej. Att man liksom är körd om man inte börjar liksom tidigare än 7. Eller om man börjar efter 7, då är det bara så här, ja kul, vi har en motionär här.
Ja, precis. Men det märker man ju på vårt gym. Att det är liksom, att det är så här inte all ålder, men det är spridda åldrar
verkligen.
På mattan.
Ganska hög medelålder.
Ja.
Jag tror att det är lite så här folk som... Man jobbar på och så hetsar man i det här livet och folk har liksom jobb och karriär och barn och det är liksom ett jävla ståhej på något sätt. Och så någonstans har man, liksom råkat ut för att behöva tänka så här, vänta, fan ett ryggskott eller liksom fan, jag, alltså du vet, utbrändhet eller vad det kan tänkas vara. Och då tror jag att man kanske söker sig till träning av den anledningen. I liksom den här ljuva medelåldern då som vi är i.
Fan vad den är härlig.
Att det finns liksom lite olika, ja det gör den ju. Olika liksom stadier i livet som man blir liksom intresserad av träning, tror jag. Av
jag
olika anledningar.
Jag är alltså chockerad över mitt intresse för träning.
Vem har du blivit, tänker du? Vem är
Nej, men
jag
tänker det varje dag, tänker jag. Hur fan blev det så här? Och det är ju absolut tack vare er. Men det är ju verkligen också att jag nådde en... Jag tänkte så här... från att ha tränat nästan varje dag upp till att jag var 19, handboll. Sen hittade jag aldrig något sätt att ersätta den träningen med att det var slentrian, det var kul, man träffade sina underbara vänner. Man, alltså, jag kommer ihåg att jag liksom, efter när jag slutade med handbollen, jag bara, när duschar man? Alltså när duschar vanliga människor?
Jag det är så roligt liksom att du säger det.
Ja. Nej, men jag fattade liksom inte. Nej, jag, det verkar, det är jobbigt att, att duscha på morgonen för då är det kallt. Ska man göra det på F? Alltså, jag fattade inte liksom.
Var kommer det in i liksom vardagsrutinen, ja, om det inte är när man tränar liksom varje dag?
Ja, ja, alltså, jag duschade ju hela tiden när jag tränade. Det var ju därför det var svårt. Men, och du vet, jag har testat massa grejer. För jag gillade styrketräning och så har jag gjort lite thaiboxning och dansat på Friskis. Men ingenting kändes som självklart förrän jag liksom gjorde det här. Och då blev jag liksom en som du kallar plus moms-person. Ja. Alltså jag har alltid tyckt att jag har varit den lataste personen i världen.
Nej, och det är det ju inte. Inte ens i närheten. Du är liksom en plus moms-person, typ med råge, vilket är liksom inte helt eller vanligt. Det är inte heller normalt vara det.
Det vet jag inte.
Men du är lite plus moms i alla möjliga lägen. Men vi behöver ju inte prata mer om det, men alltså, jag tror att det handlar om att man behöver hitta liksom en form och en plats och ett ställe där man trivs för att kunna upprätthålla en rutin. Liksom. Mm. För att om en rutin ska bara vara att man brottas med liksom, fan jag pallar inte, jag vill inte, kan jag skolka från det här, hur ska jag, att det alltid skaver, då är det omöjligt att få det till att bli en rutin längre än liksom de där första veckorna, 2 månaderna, 3 månaderna.
För så där tänkte jag i början när jag tränade med Madde. Och det hade inte med henne att göra utan med mig, för att jag var så otränad. Och jag tänkte, åh gud, nu ska jag dö den här timmen. För fan vad jobbigt. Men så har jag inte tänkt en enda gång när jag tränar med dig. Alltså nu när det har gått så lång tid.
Nej, det har gått
tid.
Precis att du har fått
utan jag
in
bara
det.
Skuttar ner från de där trapporna och bara...
Och så vet du att nu är det dags och nu ska det här göras. Och så
mår jag
bra.
Att jag bara mördapass. Och röven blir bara större och hårdare.
Ja, exakt.
Det var någonting jag sa till Lojsan när vi började träna. Vad som helst kan hända, men får inte bli mindre på röven.
Nej, och där har jag ju varit verkligen både noga och orolig. För jag tänker så här, om den där röven försvinner, då har jag ingen jobb imorgon.
Nej, men då kommer
alltså
det ligga typ ett avhuvudet hästhuvud i din säng.
Då är jag ju totalt rökt. Och än så länge så hoppas jag att vi
men
faktiskt...
Men jag tycker att det känns bra. Ja, tycker att den bra. Har fått ett lyft.
Och det är lite det man vill åt. Man vill liksom inte att något ska försvinna på något sätt. Man vill liksom ha en muskulatur som gör att man slipper ryggont och sådana där grejer. Det är mycket sånt som sitter i rumpan och sätet. Om man liksom blir stark där. Men också får man det där liksom lilla ändå, om vi ska vara helt ärliga. Härliga lyftet.
Precis. Nu tänkte jag säga J-Lo, men jag har absolut inte en likadan röv som hon har. Men alltså, jag
älskar också att referensen är J-Lo. Det betyder att vi är samma generation, för att liksom att referera till Kardashian och sådär, det är liksom, vi tänker på en
annan. Men Kardashian har inte riktigt tränat till sin rumpa.
Jag som tränare undrar om det. Okej, men så kanske så.
Fast det kanske inte J-Lo har gjort heller.
Nej, men jag är inte helt säker. Men jag vill ändå tro det. Vi säger det.
Ja, vi gör det.
Ja, men hon känns ändå lite old school. Hon har rört på sig och dansat och hållit på.
Hon är ju dansare.
Hon
originally.
Är dansare och där kan man, ja, nej.
Mycket, alltså rykten som har florerat runt henne är ju att hon har försäkrat sin röv till $1 million. Vilket låter lite för att vara hennes röv. Men det slog hon. Hon var med i den här Carpool Karaoke. Då sa hon och hon bara, det där är liksom inte sant.
Nej, men, ljög hon då? Eller?
Nej, jag tror att hon inte gjort det. Men jag har däremot försäkrat min. Utifall. De bara, det blir 25 spänn.
Ja, men du ser.
Ja, men du, när blev du en träningsperson?
Men alltså, jag måste säga att när du säger så här, jag undrar varje dag vem jag har blivit och hur det har kommit sig att jag helt plötsligt gillar träning som du inte trodde att du gjorde på det sättet som du gör idag. Alltså, jag känner igen det, för att jag är ju... kommer ju inte från träning och sport från början. Jag dansade när jag var liten.
Vad dansade du då?
Ja, men då dansade jag liksom allt möjligt. Det var så här gott och blandat. Det var frias, det var stepp, det var flamenco.
Var det hiphop?
Nej, det var liksom innan hiphop
kom.
Blev liksom som en valmöjlighet på någon slags i något programblad på någon dansskola. Nej, det var mer liksom jazz.
Var det bra?
Ja, men jag var bra på allt utom ballett. Där fick jag liksom, där gick jag bet. Och där tror jag att min lust också liksom dog. Jag var liksom ett free spirit. Jag ville röra på mig på ett liksom friare sätt. Och balletten var liksom, man skulle vara så här pinsmal och man skulle vara supervig. Och jag var liksom lång och mycket större än alla andra.
Det är också världens vitaste dans.
Och det är världens vitaste dans. Och jag var såklart ensam brun. Men det var ju under hela min uppväxt. Men så den liksom tog, den var själdödande. För att jag var liksom, höll ju inte måttet och var alltid sämst. Och det känns liksom inget kul att vara det hela tiden.
Nej.
Så då ville jag hellre hålla på med jazz hands och liksom blanka strumpbyxor och lite köra lite så här musikal. Sån där var jag.
Älskar musikal.
Ja, musikal var min grej. Jag kunde inte sjunga, så det blev liksom inte att jag kunde fullfölja den drömmen vidare. Så att balletten tog knäcken på mig lite grann. Så då la jag ner dansen. Och sen så tränade jag lite, du vet, så här, jag hade något satskort när jag var så här, du vet, 90. Ja, försökt. Nej, men du vet, jag fick inte heller till
men
det.
Men var det då du jobbade med PR?
Oh nej, det här var ju, nu är vi ju...
Gud, man vill ju verkligen veta hur du var.
Ja.
Hur var du som 19-åring?
Nej, men då var jag ju dessutom gravid. Då blev jag ju gravid med min första dotter. Och jag var ju bara, tror jag, ganska störig och liksom, och också trodde ju att jag var 100 år gammal.
Ja.
Jag var sån här förvuxen 19-åring.
Men alltså 19, 20, 21, vet, man har tagit, man har tagit studenten, man är typ bara, jag lever. Man kanske har fått sin första lön.
Kan allt, ja, precis så. Jag lekte vuxen. Jag tog aldrig studenten eller fick några betyg, hoppade av gymnasiet. Men, och fick barn tidigt, födde min första dotter när jag var 20, hon fyllde 19 på jul. I år.
Och praktiserar på Rockbrows.
Ja, och håller på att utbilda sig till världens bästa...
Ska hon bli sån...
Ja, hon ska lära sig allt där hos Rosanna på Rockbrows. Det är häftigt, för hon älskar ju det där. Hon, till skillnad från mig, är ju så här beauty lover. Och jag är så här... Du har ju försökt vara på mig lite till med Kakan. Tips om grejer. Jag säger, mascara, vilken ände jag använder. Jaha, nej, jag tvättar ju ansiktet med tvål och vatten.
Ja, det vill jag inte.
Nej, men nej, jag vet, det är väl det örat vill du inte höra på. Nej. Men, ja, men så att, jag började väldigt tidigt med det, att liksom försöka leva vuxenliv. Och sen så gick det lite upp och ner med den biten. Men, och sen så började jag liksom i PR-svängen. När jag var liksom 22 typ. Så runt 2002 års började jag på.
Och gjorde vad då?
Nej, men jag började på Patrickson Communications, som är en PR-byrå.
Ja.
Som hade funnits några år. Som Lena Patrickson och Annika
Kopp. Den har liksom funnits så länge.
Och då var jag 22 och valsade in där i liksom någon så här Celtics-linne och Jordans och någon konstig bombajacka och satte mig i något så här flott konferensrum med Lena Patrickson, som sen skulle komma att bli min typ nästan första chef. Och av någon anledning så nailade jag den där intervjun och fick det där jobbet och var liksom som någon slags, något väl, ganska urbant inslag i den där miljön. Där det var betydligt mer klackskor. Än vad jag hade.
En sneakers. Du har ju inga klackskor nu heller, va?
Ja, men det har jag faktiskt.
Ja, men du
jag
går
har
inte i dem.
Nej, nej, men jag är ju en hoarder också. Ja, av rang, så att, ja.
Jackor och skor har du problem med.
Ja, problem. Mm. Och väskor.
Ja.
Jag använder dem aldrig heller. Nej. Men, och nej, det här får man inte säga. Det här är verkligen inte något som Greta vill höra. Men det är så i alla fall.
Ja, jag tror tyvärr inte hon lyssnar på den här podden. Men,
nej, kanske inte.
Men vi får se.
Ja, men och sen så, jag kom in i den där, och det jag gjorde då var att jag fick lära, då drev jag ju, eller var med och drev liksom showroom, vilket ju handlar om att man lånar ut kläder till plåtningar och stylister som ska göra olika typer av modejobb. Och så är det en massa olika varumärken som man försöker att liksom jobba för helt enkelt, så att de ska synas. Och Patrickson var ju ganska tidiga med den typen av grej, att jobba med modemärken. På den tiden i början av 2000-talet. Sen så jobbade jag på massa olika byråer. Jag jobbade på Jung, en annan byrå. Där var det liksom handelssnubbar som kom från en helt annan värld.
Wow.
Som hade så här G-klubben och Vegas. Och de jobbade med Absolut Vodka och Diesel och Cola.
Det var liksom, det där låter, Diesel var verkligen så coolt.
Ja, men
då.
Diesel var liksom, man var bara helt, det var liksom.
Men var det liksom, alltså, var du typ en it-girl som man festade och typ jobbade på ett coolt jobb?
Ja, absolut. Men jag,
förenklat alltså.
Ja, väldigt förenklat. Och it-girl, jag vet inte.
Nej, men vet du vad, Lojson? Du är 100% en sån tjej som aldrig skulle kunna fatta att du var en it-girl och var det. Som bara, vänta, där kommer världens vackraste kvinna. Vadå? Jag vet inte. Alltså, sånt fattar inte du. Så
nej,
du får
jag är
svara
liksom
på
lite... det är kanske konstigt att säga då själv, men jag är lite off på något sätt. Jag ser liksom inte vissa sådana här grejer. Men på gott och ont.
Ja.
Men alltså, att jag var liksom deras första typ kvinnliga anställda. Och idag är de väl liksom typ något så här... har sålts till något nätverk och de finns över hela världen. Alltså du vet, de är ju jättestora.
Och Olle på gymmet jobbade där, eller hur?
Ja, ah, gjorde, precis. Ah. De var ju jättesmå då. Och då skulle jag starta ett showroom för dem så att de kunde få in lite modekunder istället för bara de här liksom coola musikuppdragen. De gjorde festivaler. Jag vet inte om någon som lyssnar på den här podden minns Lollipopfestivalen och sådär. Som var
ja, men vi har sådana gamla som lyssnar.
Kul, hej! Och ni andra, hoppas ni är kvar. Så att mitt uppdrag var att försöka utöka liksom ett modeerbjudande på den byrån. Det började med Diesel. Och sen så när jag hade jobbat något år så var det typ hade vi så här, Tiger, Peak Performance, Adidas.
Känner du Bella Bo från den tiden?
Jajamensan. Hej Bella.
Hej Bella. Alltså fattat, Bella är nominerad till alltså, både Grammis och Peter Guld.
Alltså,
för
what?
Andra året i rad. Nej, men hon är otrolig.
Otrolig, så jävla bra.
Ja,
fantastiskt.
Det är så jävla värdig.
Ja, det är så coolt.
Bara att hon ska flytta hem. Ja, men
precis. Bella jobbade på Diesel då och jag jobbade med Diesel då. Och
var, sen så var du med när Diesel hade som en grej på Berns och jag var spåtant och satt i en stor bur och spådde människor. Och det var så real. Alltså folk hade kommit från typ, helt plötsligt satt jag med typ en man från Borås och spådde honom. Du vet, hitta på grejer.
Nej, jo. Jag tror du var clairvoyant.
Nej, men man lite är jag ju. Men, och du vet, började skämta. Jag bara, du har lite tufft. Och han bara, jag har det så tufft. Man bara, åh nej, vet du vad, jag har plockat fram något. Jag skilsmässa här nu. Han bara, jag vet inte hur jag ska göra.
Men du skojar.
Nej, där i alla fall. Och där var jag och Kristel och en annan tjej. De var så här burlesk.
Ja, just det. Det var under deras burleskperiod. Ja. Det var fantastiskt. Det här var tider alltså.
Ja, och det fanns någon fotoautomat.
Ja, och det var så första gången när man ställde in en fotoautomat. Och man kunde bara mörsa på.
Nej, det var ju helt
och man
otroligt.
Tänkte, wow, vad mäktigt. Ja, men det var en annan tid.
Mm.
Inte för att det behöver vara att det var bättre då, men det var annat.
Mm.
Ja, men det kanske var, det var nu säkert samma igen. Alla de där dieselfesterna var ju väldigt liksom, det var coolt och extravagant och kreativt liksom.
Vad hände med Diesel sen?
Ja. Sen vill man ju liksom vara med i finrum och så ska man göra samarbeten med liksom olika designers som tidigare har varit på något modehus som ska gå in. Och, alltså jag tror att man får den där liksom, man vill vara med och leka på en planhalva där man kanske inte ens behöver vara. För att
men
man
är Diesel fortfarande stora i Italien?
Jag vet inte, jag tänker att de är det.
Det tror jag också.
Det är, lite, de...
det är så italienskt.
Ja, det känns
alltså man kan italienskt. Ju se en italiensk turist på 400 000 kilometers avstånd.
Ja, det är ryggsäck och...
Ja, men det är också den där disaguel. Det är liksom
exakt,
någon liksom,
exakt
något mönster. På...
Är det ganska strävt för hornhinnan? Faktiskt.
Oh, ja. Men blev du trött på det där sen?
Ja, men jag höll på. Nej, men exakt. Ja, men jag, sen så gick jag ju vidare och så frilansade jag och startade lite eget. Och så var jag på AVB, en annan byrå. Mm. Och sen så kände jag så här, för nu har jag varit på massa byråer liksom. Och så då är man ju konsult åt olika varumärken med olika viljor och olika projekt. Så att man känner sig ganska splittrad. Att man liksom aldrig får följa projekt från start till målgång. Så att jag hade någon idé om att jag ville liksom jobba för ett företag, ett varumärke in-house liksom. Så det började med att jag blev kontaktad av Gina Tricot. Jag jobbade på Gina Tricot. De skulle öppna sitt Stockholmskontor. Jag sitter ju i Borås i en sån här fin glasbyggnad precis vid stationen och
det är Borås det händer.
Ja, det är Borås det händer. Men där är ju de kungar med all rätt. Superduktiga.
Ellos också kungar där.
Alltså förlåt, såklart. Det finns massa.
Nej, men det är väl
Borås
samma
aktörer.
Inte det samma företag.
Det kanske är det nu, det var inte det då. Ja. Det är mer än vad jag vet. Men nej, det är det inte. Gina Tricot är ju familjeägt.
Jag tänker att jag inte kan det här.
Nej, det, ja, men det, här, det här är ju faktiskt din uppgift. Jag ska inte behöva, nu, jag jobbar med träning idag, så det här är ju liksom ett svunnet liv. Så jag kan inte hålla koll på sånt.
Nej,
här.
Inte jag heller.
Nej, jo, men...
Ja, men jag håller också på med serum. Det kräver jättemycket andra grejer.
Ja, nej, men, så där var jag. Vi öppnade upp ett kontor på Mäster Samuelsgatan för att de skulle vara lite mer aktuella i storstan, i huvudstan. Liksom var där stylisterna fanns och var tillgängliga med sina grejer. Men sen blev jag gravid igen.
Men då har du träffat Valdo?
Ja, då hade jag träffat Valdo.
Men han var väl ändå, alltså redan, han har ju tränat liksom sedan han var 5.
Ja, men han har ju hållit på ett helt liv, verkligen. Ja. Så han var ju verkligen en helt, han var, jag var ju någon PR-brud och han var ju såhär kampsportssnubbe som stod i dörren på Rish.
Nej!
Jajamensan.
Nej, jag dör!
Fan, det händer i den här podden alltså. Ja.
Nej.
Och jag tänkte så här.
Träffades ni så?
Aldrig i livet. Det där är ju inget för mig. Jag,
Klipp till.
Liksom.
Ni har 2 gym och 2 barn.
Ja, det var bara klipp
till. Nej, men alltså, stod han i dörren? Han tycker, han... Jag tycker inte han har dörrvaktsaura alls.
Nej, men... han är ju, han var ju väldigt, väldigt bra på det. Han var ju väldigt så här, super... väldigt diplomatisk och bra med att ta folk, liksom. Mm. Sträng men, vad heter det, hård men rättvis typ.
Men alltså, menar du att du blev kär i honom när han var dörrvakt?
Nej, alltså
ni var ärlig.
Nu är jag, nu börjar jag stamma lite här. Nu blir jag så stressad.
Det ska du bli.
Valdo, hur var det nu? Förlåt om jag säger lite tokigt här. Du vet ju att jag alltid drar till med saker som inte riktigt stämmer hur vi träffades. Vi är lite olika också idé om det där. Men nej, men jag tänkte ju så här, han var ju väldigt söt och vi blev introducerade till varann av Musse, en gemensam kompis till oss.
Hasselvall. Gulli.
Som jag känt sedan jag var 16 typ.
Som också är en riktig träningsperson, va?
Ja, men exakt. Så de kände varandra från kampsportsvärlden. Och så var det så här, de tränar på dagarna när vi andra jobbar. Och så jobbar de på kvällarna. Och då blir det liksom dörrvaktstjänster eller nattjobb av olika slag. Ja, nej, men jag tänkte, han, absolut, han är ju jättehet. Men jag håller inte på, alltså dörrvakt, nej.
Det var inte din självbild.
Alltså, nej, men nej. Jag var för med det. Alltså jag var liksom, alltså jag var en idiot. Jag var en riktig idiot. Nej, jag tyckte att det var, jag skulle absolut vara med andra typer av snubbar. Jag hade liksom en idé om det här som man håller på med. Man har en idé om vem man är, man har en idé om vad man vill ha i livet, vilken typ av man, hur det livet sen ska se ut, hur man ska
det
bo,
blir ju aldrig så.
Vilken garderob man ska ha och sen vilka jobb man ska söka. Alltså, det där är någonting som jag är helt övertygad om, att vi måste börja liksom våga göra oss fria ifrån liksom. Att de här förväntningarna, så här, alla i mitt umgänge har så här, de förväntar sig att jag också ska bo i den här lägenheten eller söka den här typen av jobb eller,
nej, men då mår man ju
eller
bara
i
piss.
Den här branschen måste jag förhålla mig till de här sakerna, och jag menar, jag var ju inte så gammal, jag var lite för gammal för att tänka så där kanske, för jag var 27-28 när jag träffade honom.
Jag tror att många mycket äldre tänker så, att man är så, ha statiska förväntningar.
Ja, och jag var också uppe i någon sån spinn av liksom, status var viktigt för mig på olika sätt, att jag liksom, att, jag menar, att saker skulle vara på ett visst sätt.
Så känns ju du verkligen inte nu.
Nej.
Alltså, nej, men du, det känns ju verkligen, alltså,
jag
helt tvärtom.
Transformation. Men det krävs ju livskris, massa terapi, lite utbrändhet på det. Alltså, mycket såna där grejer som liksom sker i livet för att man ska börja tänka på nytt och tänka om liksom. Så att det är nog därför. Men ja, vi träffades då när jag väl hade kommit över att jag var förtjust i en dörrvakt, vilket kändes liksom helt otroligt. Ja, men då var det, visade sig att det här var det bästa som hade hänt. Och när man liksom, vadå, vad händer om jag börjar titta efter eller söka mig efter män som jag inte trodde att jag liksom kunde vara med eller ville vara med. Nej, men alltså, man måste börja lyfta blicken, man måste börja leta på andra ställen. Det säger jag till mina tjejkompisar också,
eller bara typ
gå på samma hela tiden. Nej.
Välkomna överraskningar.
Ja, exakt. Att inte vara så sträng och säga det där är inte för mig. Är du säker på det? Liksom. Ska du inte öppna den där dörren och se vad som finns där bakom? Wow, kolla! Och så är det värsta konfettin som bara man inte ens hade liksom fått uppleva, för man inte vågar kliva till höger istället för vänster eller vice versa. Liksom.
Men blev du utbränd i typ då?
Nej, och sen så höll jag på och jobbade ju på de här olika, det var Gina Tricot och sen så var jag gravid och så blev det barn och sen så blev jag headhuntad till Nike. Jag fick mitt drömjobb på Nike som PR-chef.
Wow!
Efter de här åren på byråer. Och Nike för mig var ju alltså Kakan. Du förstår inte. Det var liksom, alltså det är ett varumärke som jag har levt med. Jag är uppvuxen med det varumärket. Alltså du minns ju alla liksom olika Jordans. Kampanjer.
Jag minns alla Jordans.
Nej men de här liksom kampanjerna med de här atleterna. Det bara var så här, det kändes så internationellt. Det kändes så stort. Det kändes liksom också som att jag speglade mig i någon slags annan typ av kultur som jag aldrig såg här hemma i Sverige.
Du måste sätta i sedd på
ja, men det var liksom, alltså Nike för mig var verkligen mer än bara så här ett par träningstights som det för någon annan. Det var liksom en hel, det var något speglande som skedde under min uppväxt när jag tänkte på det varumärket. Och sen då när de ringer från Holland och är så här: hej, vi har en tjänst, vi har fått dig rekommenderad, vill du söka det här jobbet, vill du flyga till Holland? Och man är så här: förlåt men ursäkta, jag ska titta i min kalender här. Eventuellt om jag är... Ja, absolut.
Ja, men det finns tid. Liksom, tid finns.
Tid finnes. Mm. Ja, men och då var... Alltså, det var ju så smickrande och liksom... Men jag hade precis fött barn och skulle lämna det här barnet på dagis. Hon var ett. Och så satt jag mig på ett plan till Holland. Och hade inte riktigt slutat amma än. Så det var några dagar av så här riktigt helvete. Så jag sprang mellan de här, det var såna introduktionsdagar liksom, alla som runt om i Europa.
Du åkte dit utan att ens ha gjort en intervju. Du bara fick jobb.
Nej, nej, jag var på intervjuer. Hon var den här personen från Holland var i Sverige som hon så komma bli min chef och sen så fick jag jobbet och sen då skulle man på introduktion på huvudkontoret.
Helt spända bröst.
Och på massa möten med andra då som precis skulle börja ett onboarding program som man skulle gå. Och jag minns verkligen hur jag såhär, kafferast snart, bensträckare, då ska mamma Louise gå in på toaletten här och pumpa. Då handpumpar vi bröstmjölk över handfatet och försöker hålla oss samman. Typ så var det. Och sen så bara, du vet, det bara pulsera och jag var helt kallsvettig. Och, men det var hemskt. Och så låg jag på hotellrummet sen och grät hela natten och bara stod i duschen och så här, ringde min barnmorska och bara, vad kan jag göra? Hur ska det här gå? Sen minns jag inte så mycket av de där dagarna. Men
det var inte meningen att du skulle jobba i Holland, va? Att du skulle bara få...
Nej, utan det var liksom ett intro. Sen så skulle jag jobba i Sverige, i Solna. Där jag jobbade i drygt 2 år.
Och, var det fett?
Ja, men det var ju liksom fett. Både och. Jag lärde mig skitmycket. Jag blev jävligt bra på... jag blev ganska bra på business. Alltså, jag blev bra på... hålla presentation, alltså presentationer, strukturer, stora apparater. Liksom, någon slags... man hade massa olika chefer. Alltså det fanns massa politiska strukturer och i det här stora amerikanska bolaget. Och det lärde jag mig att liksom segla igenom och manövrera på något sätt. Liksom. Men, och massa fantastiska upplevelser med olika atleter och projekt. Och liksom, jag reste skitmycket. Men sen är det där så här, att ha de där jobben samtidigt som man har barn, nej, smått hemma. Och liksom man vill fixa en relation och man behöver sömn och man kan aldrig träna det man liksom känner att man vill göra mer av.
Men hade du börjat träna då?
Ja, men då hade jag. Jag hade börjat träna. Jag hade börjat med BJJ, brasiliansk jiu-jitsu.
För att din dörrvaktskille höll på med det?
Ja, och det var ju viktigt för mig i början också. Att jag absolut inte skulle göra det.
Nej.
För att han gjorde det. För att jag var väldigt sträng. Det har jag ju sagt här redan. Det var ju som att sätta på sig likadana outfits typ. Jag var så här, det kommer aldrig hända att jag gör det han gör. Jag har mitt liv och så får du hålla på med det. Sen skulle jag bara testa en gång. Ja, okej då, jag testar. Och då var det så jävla svårt och klurigt och så här, ja, jag var bara tvungen att göra det igen. Och så blev det igen och igen och igen. Och sen så
men du
bara,
måste
det här
ha
jag göra.
En naturlig fallenhet för det här.
Jag vet inte, jag kan inte svara på det.
Jo, men det måste du ha haft. Ja. Alltså, du blev ju bra.
Jo, men alltså man blir bra om man gnetar på. Alltså, gör man jobbet så till slut så blir man...
Men snälla.
Bra, alltså. Nej, men det är klart att vissa har väl kanske... Liksom, kan det gå lite snabbare för? Att man liksom lär sig snabbare och kommer snabbare lite längre liksom, i utvecklingen. Men alltså, det är så här, 2 armar, 2 ben, gör jobbet så kommer du lära dig. Det är
fuck,
liksom en
fast
väldigt,
med kroppen.
Ja, men det är en väldigt demokratisk sport. Den funkar för väldigt många. Oavsett kön, oavsett storlek, oavsett, man behöver inte vara liksom en atlet i kroppen, man behöver inte.
Och det är liksom, du förklarar den som att det var en liksom fattig sport.
Men vad menar du då?
Nej, inte som att den är fattig rent mentalt, utan att det är så här, det finns inga pengar.
Ja, nej, men så är det ju. Alltså, det finns inga pengar. Alltså, det är ju liksom jättemycket så här, atleter som är topprankade i världen, som är liksom dedikerade till sporten på samma sätt som alla andra proffsatleter, men som absolut inte kan leva på det. Och som hankar sig fram på olika sätt och försöker hålla seminarium eller workshops och... försöker få sponsorer till att betala liksom flygresor till en tävling,
okay, eller på den nivån,
eller eller betala bara anmälningsavgifter till olika tävlingar, liksom väldigt få tävlingar som har prispengar. De stora har det för liksom toppen.
Men är det för tjejer också då?
Ja, absolut.
Under huden med Kakan Hermansson.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Men vad händer då med din identitet när du liksom börjar nosa på att träna fler och fler gånger i veckan?
Ja, nej, men alltså det som hände var ju att Nike blev ju liksom kulmen till en så här klassisk utbrändhet. Jag var utbränd i 10 månader, sjukskriven 10 månader. Jag var helt totalt körd.
Hur fan kunde du vila upp när du hade ett litet barn då?
Ja, men det var ju vila jämförelsevis med att vara på Nike. Och jag menar, det handlade om att liksom hämta och lämna på dagis, försöka vara närvarande de stunderna som man är med sina barn liksom. Vilket var ju mer än vad jag hade kunnat vara under den här tiden. Men det var då liksom träningen blev, alltså det var ju som en livlina. Träningen blev liksom någon slags medicin. Och man ordinerade till och med det, träning och meditation. Läkaren gjorde det.
Men kändes det motigt då? Kändes som att du bara, jag orkar inte träna en sekund i mitt liv nu.
Nej, men alltså i början, första veckorna var så här, nej men jag kommer inte ur den här sängen. Alltså jag låg och grät i ett mörkt rum från att det var liksom lämnade på dagis till att det hämtades. Alltså jag var helt väck. Det fanns inte på kartan att jag skulle träna. En promenad var liksom, det var dagens.
Alltså var det för att du hade så mycket ångest?
Nej, men alltså det var absolut massa ångest. Men också att min kropp, alltså jag hade ingen ork. Jag hade liksom inga, jag sov, jag grät, jag sov, jag grät. Knappt åt, alltså det fanns liksom, ja men och det är ju massa ångest såklart i det. Och det blir ju liksom, och också att jag hade svårt att acceptera att såhär, fan, jag klarar inte av någonting. Jag kan inte ens sköta ett jobb.
Men
liksom,
också den,
och så vidare.
Att vara så högpresterande och bränna ut sig, det blir ju som en ond cirkel.
Ja, nej men precis. Visst, alltså, så var det ju absolut. Men sen så när jag sakta men säkert så blir man ju lite återhämtad av den där ofrivilliga liksom, första de där veckorna. Liksom, när man bara försöker fatta att det har hänt, att man inte fixar det. Och då börjar jag liksom, sakta men säkert börja träna och liksom, göra de passen som vi har utvecklat och fortfarande gör idag. Olika fyspass.
Men fanns gymmet då?
Nej, inte i den formen som det är idag. Men vi hade ju... Alltså, SPR fanns som ett koncept och våra fyspass fanns som ett koncept, bara inte i egna lokaler. Så att vi hade liksom, vi fanns på allt ifrån VBC som låg i Södermalmsallén, som inte finns kvar längre, ett gammalt thai-boxningsställe. Tip Muay Thai som också är ett gammalt thai-boxningsställe. Ja, men precis, där hade vi fyspass hos jättehärliga Pernilla. Och kampsportstadion där vi var också under en period. Så att vi var liksom inhysta för att göra liksom konceptet SPR utan att ha en egen yta riktigt.
Men när etablerade ni den tanken att bara, fan, det skulle ändå vara jävligt gött med två gym?
Ja, nej, men alltså, jag tror att Vald har ju liksom hållit på med det här i sitt huvud i säkert 10-15 år.
Mm.
Och haft den mesta erfarenheten av liksom rest runt mycket, tränat mycket på olika ställen och samlat liksom, vad är det för ställen som finns och
men
vad är
det
för typ
varit
av träning.
Det har varit hans liv att träna.
Ja, men verkligen. Mm. Absolut. Kampsporten har verkligen varit hans liv. Han har ju så här, kommit in på juristutbildning, hoppat av, kommit in på läkarlinje, hoppat av. Sålt bostadsrätter för att kunna åka till Brasilien och brottas istället och så här, sålt tubsocker på Intersport för att bara liksom kunna. Ja, men så att ja, det är en resa för sig, men vi jag tror att i och med utbrändheten att jag var sjukskriven och att Valdo tyckte att jag hela den där Nike-grejen, han bara var där som ett stöd, men jag tror att han innerst inne var så här, det där är skit. Ja, men, fan vad det där är.
Det måste
sant.
Vara helt fruktansvärt att se liksom partner liksom. Bränna ut sig
ja,
för liksom något
för, ja,
multinationellt
ja,
företag
som jag tyckte var så viktigt. Och ja. Han sa, det där är inte viktigt alls. Han hade liksom kommit mycket längre i den så här, halvera din standard, lev dubbelt så bra grejen. Att så här, håll inte på med massa grejer som bara du mår skit av för att det ska se bra ut. Liksom.
Mm.
Att du ska liksom ha något coolt visitkort med en swoosh på. Who the fuck cares? Så. Och jag var såhär, ja det är en swoosh på det här visitkortet. Ja, så att jag var liksom lite efter där. Men och jag tror att i och med utbrändheten och att det fanns lite mer tid att liksom tänka och prata och liksom dividera lite kring framtiden, så fick jag frågan där i den vevan så här, fan, ska du inte vara med? Ska vi inte göra det här? Vi har ju pratat om liksom, på något sätt ändå att det vore häftigt att försöka få SPR och den fysträningen och den brasilianska jutsen som Valdo har gjort så länge. Liksom, att få det att bli någonting mer.
Mm.
Och jag hade ju sagt länge att jag ville få tid för träning och jag ville tävla mer och jag ville liksom...
Men du hade redan tävlat lite
ja,
då?
Ja, hade jag tävlat lite.
Wow.
Ja.
Men vad ville ni liksom, när ni hade SPR som då betyder starkt på riktigt, när ni hade det konceptet ut, vad ville ni erbjuda då era kunder, personer?
Effektiv träning, smart träning, mycket bang for the buck träning att liksom, och ganska tuff träning är det ju, absolut. Men också så här träning som inte skadar dig och som du kan liksom, som är långsiktig.
Mm.
Som bygger en stark kropp liksom inifrån och ut, som inte handlar om att bara liksom bli en visuellt... Att inte bara handlar om det visuella utan funktionellt, att det ska funka. Du ska liksom funka i vardagen, din kropp ska funka, du ska kunna springa till bussen och jonglera ungar och kassar och att du ska orka alla de där grejerna, att din kropp ska liksom bära dig genom livet istället för att du ska hålla på och stonka i krunt ont och trögt och så här. Så det har väl varit liksom med fysträningen någon slags grundtanke liksom. Sen så försöker vi utveckla hela tiden så att vi hela tiden ser till att det liksom är vettig och bra träning för så många som möjligt.
Ja, liksom. Men också vettiga folk. För att det tänker jag är så, alltså jag kan liksom inte förstå hur ni har lyckats så bra med känslan på gymmet.
Nej. Alltså det här är det som många säger faktiskt.
Ja, alltså jag var, när min, det var min kompis Joanna tränade ju där Rask för, ja, Raj också, hon tränade ju där innan. Men Rask sa, ja men jag tränar med Madde där, du borde gå och testa henne. Och Bella gjorde också det. Och då så började jag där och jag var livrädd. För jag är ju alltid, jag tycker att det är liksom obehagligt med gym och killar var för sig ihop. Herregud, ännu värre. Men jag kan inte sätta ord på det. Och jag är ändå en väldigt ordig person. Men det är så mysigt.
Ja, men jag tror...
Där och, alltså, där
eller, och det känns helt
jag vet,
perfekt.
Jag gillar inte gröt, men jag sitter ändå och äter den där gröten.
Och njuter.
Ja.
Ja, men jag tror att det är någonting som tilltalar... Alltså våran grej har också varit så här, vi vill få till en mix av människor, att det inte blir den här så här hårda stämningen med bara byggare som ska styrketräna på ett visst sätt och som ska vara liksom fitness eller stora och muskliga, eller att man ska slänga av sig tröjan och att folk ska känna sig liksom lite obekväma. Alltså det har varit så här, fan det måste vara att vi får in folk som fattar att det här är träningen de behöver och att det, jag vet inte, jag håller med, jag har lite svårt att sätta ord på det, men det handlar liksom om mötet, det är ett möte. Men det att måste man ska känna sig trygg och välkomnad, och att det handlar också om så här hur alla som jobbar, vi försöker ju se till att vi
rekryterar jättemycket det.
liksom folk som så här, man tittar på folk när de kommer in, man säger hej och tilltalar med namn.
Man får
och
man en
liksom,
kram.
Ja, men så här att det där bemötandet är liksom så jävla viktigt. Man måste känna sig sedd utan att vara uttittad. Och också att så här, den här träningen som vi gör, det finns liksom inget utrymme att stå och snegla på någon annan. Eller det här liksom självmedvetna dör när man kliver in där, för att
det finns inga speglar.
Det finns inga speglar. Vi håller inte på. Nej, det finns inga. Ja, det finns ju en liten spegel där inne. Vi har ju spegel för att man ska kunna korrigera vissa grejer så här. Men väldigt lite. Alltså det är ju en just spegel det. På ett ställe. Mm. Och att man så här, kör man ett tufft pass. Vi har ju mycket grupppass. Så är det liksom, du har inte tid. Du försöker bara fixa de här minuterna. Mm. Och då är man så upptagen av att liksom klara passet eller liksom vara i det man gör. Det finns liksom inget utrymme att hålla på så här, vad är den där borta? Hur ser den ut? Eller nej. Hur sitter mina tights? Eller nej, men syns den, mina muskler?
Ja, men så alltså, är ju inte stämningen alls.
Nej, men däremot exakt.
Finns det ändå lite tid för mig på måndag mellan 7 och 8 och tjata och hetsa min tränare mycket då.
Ja, nej, men det finns det tid ja. För. Ja, det är bra. Ja, men det måste ju finnas också.
Men vem är jag som älskar att gå upp klockan 5:45 måndag morgon och fucking lyfta?
Du har ju fått uppleva liksom resultaten och känslan av vad som händer när kroppen börjar få liksom svara på rörelse och aktivitet. Mm. Alltså, det är ju som Hansen säger. Alltså så här, det händer ju en massa grejer.
Menar du
vad heter det? Anders Hansen.
Ja.
Nu har jag inte läst hans bok, så jag ska ta det jävligt lugnt med att svänga mig med liksom. Det blir inga citat. Jag delar av det.
Ja, det
de är så långa, jag fixar inte. Men jag delar av det. Men han är i alla fall inne på att liksom fysisk aktivitet och träning är liksom mirakelmedicin för människans välmående.
Mm.
Och alltså punkt slut. Och nu är det så tydligt med forskning och siffror och så här. Vi kan liksom inte gömma oss från det längre. Så, och jag tänker så här, du har ju hållit i din träning nu över tid.
Ja, och då ett liksom, år.
Exakt. Och det tar tid, det är det. Mm. Folk tror att allting är quick fixes nu. Allt idag är bara så här.
Mm.
Allt ska gå snabbt och du ska liksom, har du inte fått x antal nya följare på dina senaste 10 inlägg så är det katastrof. Eller I don't know, men det bara är liksom det där gnetandet. Saker tar tid. Du måste komma tillbaka. Det måste vara lite gnarly över tid. Och då sen efter ett tag, då är det så här. Då kommer ett ljus som liksom belöningen kommer.
Men man måste
och det
också
är ett mående att säga, fan, jag vill gå dit och jag mår bra efter. Jag har inte lika ont i höften efter jag har kört på. Och att inte ha ont, kronisk smärta. Det är så här, men hej, mitt liv är bättre.
Ja, men, alltså, det är så, men det är ju också, det är du och så är det ju Mauro. Otroliga Mauro som är en naprapat på Esperi City. Jesus Christ, älskar den mannen.
Ja, nej, han har magic touch. Alltså. Ja. Han har ju händer to die for. Det är någonting han gör när han tar
otrolig, alltså.
Som är liksom helt fantastiskt.
Ja, det är, han har verkligen gjort mitt liv så mycket enklare.
Så att det är klart att alla de där grejerna, sömnen blir bättre. Man liksom äter på ett mer naturligt sätt när man är hungrig och inte. Alltså så här, alla de där cyklerna blir mer naturliga. Och då helt plötsligt så blir det som att så här, alltså, man levlar upp sitt liv.
Mm.
Sen så är det så här, sen finns det massa så här, folk som tränar för mycket, överträning eller man hetsar på varandra eller det finns alltid massa grejer med alla såna här saker som är så här, kanske inte lika bra eller du vet, man ska vara försiktig med det eller men så är det med allt. Det här men, är ändå så här, majoriteten är så här, fan positiva fucking effekter.
Men är ni noga med typ, känner du att du har mandat att säga det till personer på gymmet bara? Ja, du kanske ska chilla lite. Eller typ.
Ja.
Alltså till mig hade du kunnat säga det. Eftersom du är min tränare.
Ja, eftersom du aldrig hade lyssnat. Nej, du är ju faktiskt en otrolig elev.
Jag lyssnar.
Ja, nej, men verkligen.
Men sen får man ju också ha lite koll själv. När du inte kan räkna så.
Nej, exakt. Jag ska inte sitta här och spela alla.
Fyra,
för jag vet.
Fem, jag är på 14.
den enda uppgiften jag har som PT där och då, räkna dina repetitioner. Ja. Hur kan jag misslyckas?
Nej, men vi pratar om
något annat. Nej, men jag får skärpa mig. Men det jag har svårt att göra flera saker samtidigt. Jag skyller på den här utbrändheten.
Ja.
Att jag kan inte både tjattra lite.
Och sen så ska du lyssna på mig och Johanna.
Jag ska lyssna på er och så räkna. Nej, men hörni, ni kräver så mycket.
Som en podd, bara våra träningar.
Ja, exakt. Vi skulle micka upp det där stället på era pass. Bonusmaterial här.
Dö.
Underbart.
Åh, gud, jag längtar verkligen till att träna. Tror du jag kan träna på fredag?
Ja, men det är ju bokat. Vi ska ju träna imorgon.
Nej, imorgon ska vi inte träna.
Nej,
jag har sagt till dig.
Du ser, jag kan inte räkna, jag kan inte hålla reda på datum. Nej, just det, du är lite krasslig. Nej, det är klart. Men på fredag ska vi träna.
Ja, då
ska du dundra på ordentligt.
Precis, ett riktigt vidrigt pass.
Ja, ett julavslutningspass. Det är bokslut!
Men förstår du också då att jag och Johanna har panik för att vi inte ska få träna på julen? Men då ska vi gå några promenader.
Ja. Och det här är tipset då för er som lyssnar. Mm. Vad ska ni göra på julen? Förutom ha det jävligt skönt och bara njuta av ledighet och mat och sånt där.
Mm.
Kliv utanför dörren, ta en tur, en rask promenad, kliv upp för någonting som lutar lite, du vet, upp och ner för en backe. För du och Johanna ska ju följa med mig upp till Hammarbybacken till exempel, någon av dagarna. Det är bara hoppa in i bilen och så möts vi där och så liksom poddsnackar vi. Upp och ner. Och man behöver inte hålla på att springa, man behöver inte hålla på
det
med
kan jag berätta, det kan
olika intervallsystem. Det behöver liksom inte vara prestation, utan man kan lufsa upp. Det är det som händer. Det är så jävla brant, så man liksom, det tar sin tid. Man lufsar upp och man pustar och stönar.
Brukar du träna där 5 på morgonen ibland? Eller är det 6?
Nej, men det har hänt. Nej, 5, 6
är det. Då kommer vi ska basta och bada.
Exakt. Nej, men sådana där grejer, det är ett tips. Om man pallar så liksom, stäm träff med någon också. Det är ju alltid ett bra tips. För man vill ju inte banga på någon som står någonstans 6 på morgonen och väntar.
Jag älskar att träna med dig själv. Det är underbart. Men att träna med Johanna är också så kul. Och när Rosanna med, alltså att vara flera personer och liksom så här peppa varann och så här, liksom tävla lite mot varann, det är så jävla kul.
Det är skitkul. Det är ett väldigt kul sätt att umgås på. Och om man har möjlighet till att vara på ett ställe där man efteråt kan så här pusta ut, duscha, basta, sätta på någon kräm eller vad det är ni som håller på med beauty gör efter.
Det
gör jag. Så, men du vet, det är liksom ett skit att gå sen och käka lunch om det finns tid. Eller,
men,
liksom,
eller bara sätta sig i baren och typ snacka med Simon lite. Ni har gjort så jävla bra uträkningar, vem det är som jobbar där. Alltså.
Ja, nej bara, men... Det måste ju vara folk som gillar och liksom, gillar människor och gillar och liksom, alltså, det handlar ju om service, det handlar om detaljer. Och så är det med alla, tänker jag, varumärken och företag som man gillar. Tänka på detaljer, liksom, att man känner sig viktig och sedd och att liksom,
jag känner mig så sedd.
Varumärkena får en att må bra, snarare än tvärtom.
Vi har ju några frågor. Nu ska vi se om vi har fått någon nu.
Är det sant?
Eller
wow! Eller du har skrivit några frågor så att jag inte känner mig totalt...
Det är en som undrar, som jag vet har fött 2 barn på ganska kort tid. Vad är bästa träningen efter graviditet?
Bra fråga! Och grattis till 2 gulliga ungar.
Ja, otroliga ungar.
Dels i början ska man ta det jävligt piano och sitta ner i båten. Även om man blir sugen ganska snabbt efter att liksom kanske komma tillbaks eller liksom börja röra på sig igen. Jag ska säga att de första 10 veckorna gör ingenting. Och med ingenting menar jag, dra inte iväg till gymmet och lyft tungt eller gå ut och spring. Jag menar inte knipa. Ladies, keep on kniping.
Ja.
Det kan man göra direkt efter. Och det är skittråkigt och jättehemskt. Och då menar jag inte att det ska knipas här för att snatchen ska tillbaks in order. Utan jag menar att det är viktigt för att liksom hela bäckenbotten, hela liksom... ja, men exakt. Alla såna där grejer som inte har att göra med liksom sex och samlevnad att göra. Utan som handlar om för ditt välmående. Ja, det hoppas jag kanske att sex också är då. Men du fattar vad jag menar. Så liksom i början, knip, den är en jättebra app, Mamma Mage-appen, skitbra. Med olika liksom sakta men säkert knip program som man börjar med. Och sen så börjar man med lägga på lite mer träning och som man kan göra hemma bara liksom.
En app som heter Tät också.
Ja, du ser. Yes. Och sen så när man liksom känner sig lite mer redo, då tycker jag att man ska om man har möjlighet köra några gånger med en PT för att kanske få hjälp med bara några övningar som man vet att man kan göra över tid och i början och känner sig trygg med. Alla kan absolut inte kanske anlita en PT och man kan hitta massa bra grejer att göra ändå. Men inte börja för hårt, inte gå för hårt ut. Så om man har tränat under graviditeten, då kan man tänka så här, att sista, det jag slutade med under graviditeten när jag var som liksom kanske störst eller liksom hade mest mage eller tränade liksom lågintensivt, det är det jag också börjar med. Jag börjar där jag slutade. Ta det piano.
Men hur lång tid tar det innan magmusklerna växer ihop?
Det är också ganska olika beroende på. Men för vissa går det jättesnabbt utan ansträngning och för vissa tar det tid.
Du, jag träffade en kvinna, hon var 58. Hon hade precis gjort en sån megaoperation. Och hennes barn var kanske 25.
Precis.
Eller 30.
Och det här är så sjukt, för det här handlar ju om kvinnohälsa igen.
Gud.
Och exakt, det är också en helt, ett helt eget avsnitt. Men folk kan ju för lite, både barnmorskorna kan för lite, läkarna kan för lite. Och vi pratar för lite om det och allt som har med just liksom, efter förlossningar och sådär.
Ja, men liksom, hur fan ska man fatta? Typ, när man känner på sig själv, man bara, är det ihopvuxet
eller inte, eller hur? Nej, men man har ingen aning. Det är för att man får inte hjälp, man får inte reda på det. Alla liksom barnmorskor efter, på de efterkontroll, ja, gå på efterkontroll också.
Nej, men alltså, vem...
det är inte så självklart.
Jag blev inte ens kallad.
Jag blev inte kallad heller, utan det är så här, och det är helt sjukt att man ska behöva veta att det är någonting man borde göra och sen ska ta tag i själv när man ligger hemma och är så här, med en ny bebis. Hemskt. Men där kan ju man få hjälp med också att känna att man får liksom, hur funkar knipet och allt sånt där. Men nu drabblar jag ju bort mig lite här. Frågan var, hur ska man göra, hur ska man tänka? Men det jag ska säga också är att gå inte och gör massa sit-ups.
Nej.
Det första du gör. För det gör förvärrar... Nej, precis. Men det förvärrar ju en potentiellt förvärrar ju det en sån här delning.
Är det sant?
Absolut. Så sit-ups är såhär no-no. Du ska inte ligga och kräma sit-ups efter förlossning.
Gud, för det separerar,
alltså det, då dras musklerna ju snarare isär.
Ja. Ibland gör vi ju de här vidriga sit-upsen när du liksom vill att man ska göra som en sax.
Ja, och vi har lite varianter. Men så att inga liksom ligger och kräma 100 sit-ups om dagen 5 veckor efter förlossning. Gör inte det, ladies.
Nej.
Utan snarare andra bålstärkande övningar som man kan få hjälp med på sitt också, lokala gym kanske.
Precis, och så behöver ni inte heller bara tänk inte. Jag vet att det är lättare gjort än sagt.
Sagt.
Ja, ni fattar. Att hålla på och prata om sina gravidkilon. Alltså sluta bara prata om sånt.
Ja, och det tar sån jävla olika tid och de kanske aldrig försvinner, eller så försvinner de, eller så... Eller pratar jag om dem nu när jag säger så?
Jag vet inte.
Ja, men jag vet inte. Liksom, men jag håller med dig.
Är det viktigaste det är det i världen att vara smal? Alltså det är liksom... Jag är så trött på den normen nu att jag liksom... Ja, men du vet, även om man liksom omger sig med feminister och bla bla, det sipprar igenom det, ändå, där, det där fetthatet som är så otroligt indoktrinerat.
Ja.
I människors liv. Att man, och jag märker det på... Jag träffade ett barn häromdagen som bara... Har du en bebis i magen? Jag bara, nej. Alltså jag ser bara... vissa ser ut så här och vissa ser inte ut som så. Jag har också accepterat så mycket att så här... Det var efter jag lyssnade på Epet Hälsa. Kropp och själ heter det.
Ja, just det.
Nej, men att det är så genetiskt liksom.
Ah.
Jag har en kompis som hon äter... Alltså 5 gånger så mycket som jag. Hon äter godis, hon äter bakelse varje dag. Ja. Hon har rutor efter att gå liksom en dag.
Ja, men det är sjukt.
Och jag pratar om dig, Rebecka, absolut.
Ja, men det är, Astelius.
Ja, Astelius, absolut. Nej, men att det är liksom... Alltså folk har som olika kroppar. Ja.
Men man tar liksom aldrig hänsyn till det. Eller liksom, det är alltid som att så här... Och så jämför man sig också med folk som har helt andra förutsättningar, helt andra genetiska uppsättningar. Mm. Alltså så här, den där jämförelsen också hela tiden blir liksom, den är aldrig relativ. Den är alltid liksom helt fel på något sätt.
Ja, men också inte bara att man jämför sig med typ sin tränare på gymmet, utan man jämför sig med liksom alla Instagram-personer.
Ja, men
liksom, att man kollar på typ Kardashian som är så jävla opererade. Det, alltså, det finns sjukt. Liksom att du kan inte få en sån röv. Du kan, vissa kan det. Du kan inte få en sån midja, liksom folk så fett suger sig direkt efter.
Nej, men det är så. Ja, men visst. Alltså de borde ju säga så här. Alltså vi är liksom, vi ser inte, alltså de borde ju bara outa, säg det bara, så liksom får folk göra vad de vill med den informationen. Men vad fan, det är sån jävla falsk marknadsföring.
Ibland så tar jag upp en jättebra artikel som jag läste, en amerikansk, om det var i New York Times. En lång som in i helvete, eller om det var Vogue, ja. Det var i alla fall, de hade pratat med olika plastikkirurger nu som hade sett en sån alltså ökad trend eller ökad skillnad på varför olika kvinnor kom och ville liksom operera sig eller fillra sig eller förändra sig på något sätt. Och då var det liksom gruppen 14 till 23. De ville, och så var det, de hade 14 till 23 och 24 till 35. 24 till 35 och lite uppåt då, som vi är. De kom för att de ville se yngre ut, fräscha till sig. De som var yngre, de kom för att de ville se ut som någon annan. Och det är ju, alltså, va? Här har man liksom stångat sig blodig för kvinnors frigörelse. Och så vill de liksom se ut som, och alla vill ju se ut som Kylie. Alla vill se ut som Kylie.
Det är det såklart. Vad sjukt.
De vill se ut som någon annan. Det är självhatet när man är 15, 16.
Det är, alltså, det är så sjukt. Det är liksom självhat 2.0.
Nej, men alltså, min största, alltså, jag hade varit så rädd att, för att se ut som någon annan.
Hemskt. Ja, men det är, alltså, vissa grejer blir ju väldigt mycket bättre och vi går framåt och saker utvecklas. Men vissa grejer är så här, det är ju liksom som att man slungas, jag vet inte hur många hundra år bak i tiden känns det som.
Alla de här filtrarna som finns på Instagram och Snapchat. Och också alla de här människorna som ser ut som filter.
Ja, eller som liksom old school lejon eller så här djur av något slag. Alltså sån här, det tycker jag ser hela tiden, att folk opererar sig och ser ut liksom som de här gamla liksom tanterna.
Hej, jag vill gärna se ut mer som ett lejon. Som den här kattkvinnan.
Det är fina grejer.
Ja, och man måste få säga så här, jag är typ blir rädd för den utvecklingen.
Ja, jag vet inte. Ja, jag med. Vi får väl
Vi får helt enkelt
se.
Men menar du alltså att passet på måndag, det är inget pass på måndag den 23?
Nej, men då är ju det dagen för dopparedagen, Kakan.
Vet du vad, jag hade kunnat träna på dopparedagen.
Ja, men jag med.
Om jag känner Micke rätt så hade han velat ha det passet.
Ja, men jag tror att han vill vara hemma med sin familj och vara lite ledig dag och fixa klappar och hålla på och doppa i grytan eller vad det blir. Men det kanske är då dagen före dopparedagen som vi kör lite hemma vid backe då.
Kanske. Jag vill helt enkelt se.
Ja, du får se.
Men jag gläder mig för att du har varit med och förändrat mitt liv.
Ja, men det är bland det roligaste jag vet. Det är det som är grejen. Det är så fantastiskt kul. Inte bara att vara med dig, men andra också. Det är så jävla mäktigt. Jag är så tacksam över att jag får göra det.
Men jag och du är ju också utbildad, Peter. Det är inte som att du bara gjorde lite Brazilian.
Nej, det kan man ju slänga in här i mixen. Att, precis, jag har ju faktiskt ett fint certifikat och jag har liksom...
Även om du inte kan räkna så är du jätteduktig.
Ja, exakt. Precis. Alltså, så vill ni träna med mig så tror inte att jag kommer räkna era reps.
Nej, precis. Det får ni göra själva. Men jag har ju, nu när jag har tränat med dig så har jag kommit på att... Ja, men du vet, med min ADHD, jag gjorde min utredning så sent när jag var 29. Men då är det som att jag har kommit på att... Tack vare att jag tränade så mycket när jag var ung, fram till jag var 19-20, för att jag märker hur mycket klarare hjärna jag blir. Jag tänker att den måste ha hållit mig i schack och ändå hjälpt mig liksom i plugget och i livet, även om det var struligt och så. Men att det gjorde så jävla mycket, för jag märker det nu när jag tränar så mycket att jag får en helt annan clarity i skallen.
Men alltså, jag är helt övertygad om att det här har jättestor påverkan och betydelse för alla möjliga, liksom, allt från ångest, alltså mental ohälsa och träning. Ibland kan det vara liksom en hårfin gräns för vad det triggar och sådär också, absolut. Men det är liksom, hittar man rätt balans så är det ju liksom, alltså, jag kan göra underverk mående, alltså psykiskt mående.
Om jag har hittat rätt balans, då kan alla hitta rätt balans.
Ja, jag tänker det, absolut. Ja. Och jag tänker som mig själv också. Alltså, jag började ju inte här. Alltså, jag har ju liksom levt ett liv med massa annat som fokus. Och där träning inte alls haft så stor inverkan och liksom, del av mitt liv som det har nu.
Mm.
Men ja, verkligen, så att jag vet ju.
Också att jag vill åka på träningsresa.
Är bara en sån sak.
Kasper vill följa med också.
Ja, vi har ett litet gäng. Så är ni sugna på träningsresa i vår, då får ni höra av er till Kakan sen.
Nej, gud, jag vill inte ta ansvar för det.
Nej.
Vi är ett litet, det räcker.
Förlåt, okej, jag ber om ursäkt.
Tack för att du kom hit.
Ja, men fantastiskt. Underbart. Tack för att jag fick komma, så himla roligt. Mm.
Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson, och
Loisan, Louise Sondlo.
Du har lyssnat på Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.